Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vår predikotext idag, som vi redan sa, så är den här gamla testamentliga texten från Jonas boks slutet på det tredje kapitlet och hela fjärde kapitlet. När vi läser de orden så kan vi komma att ställa oss några frågor. Jag vet inte om ni ställer samma frågor som jag, men det är ändå så uppstår det några frågor i de texterna. Är det vanligt att ha en åsikt om hur Gud borde handla? När vi läser Bibeln är det vanligt att fundera på att är det faktiskt rätt när Gud gör något. Det är vanligt att vi möter sådana människor. Har vi förväntningar på Gud hur han borde handla? Och är en skyldig att uppfylla våra önskningar. Vi gräver djupt i oss. Har vi sådana tankar om Gud? Att han är skyldig oss. Och det tredje jag börjar fundera. Kan Gud göra fel? Kan han göra misstag? I dagens text som vi läste. Så ser vi att Jona var arg på Gud. Han tyckte att Gud var orättvis. Att han handlade fel när han förlät Nineves befolkning. Nineve, det var huvudstaden i det stora och grymma assyriska riket. Och den här huvudstaden ligger ungefär 1300 km nordost om Israel. Det gjorde utgjorde ett ständigt hot mot Israel. Fysiskt men framförallt mentalt. Assyrierna var ett stort folk. Kan jämföras med Skandinavien och Ryssland. Det hot som Ryssland alltid har utgjort mot oss. Så Nordriket under deras kung Jeroboam den andra. Han var aktiv från 792 till 753 före Kristus. 50 år innan Nordrikets förstörelse ungefär. Eller 30 år när han slutade innan Nordriket blev förstört. Han hade besegrat arameerna i en strid. Han hade erövrat stora delar av Syrien. Bland annat huvudstaden Damaskus hade han tagit. Då hette Syrien arameiska riket. Sen hade han även tagit stora delar norrut. Så det område där han rådde över Nordriket hade en kraftig position. Kungen var gillad bland folket. Men kungen dyrkade inte Israels Gud. Det är lätt att tänka sig att många kände sig välsignade att få bo i Israel under den här storhetstiden som rådde under 40 år. Trots avgudadyrkan som florerar. Det är nog som Jona får uppdraget av Gud att resa till Nineve. 1300 kilometer bort till ett fiendeland som ingen någonsin väntar sig något gott av. Men där hemma, där tillbad de balerna, guldkalvarna och offrade till avgudar. Men till dem fick han inget uppdrag. Utan till det gudsförgetna folket, Assyrien, dit skulle Jona gå. Hjälpa syrerna, det var landsförräderi. Det var ett enormt svek mot det stolta anda och övertygelse som israeliterna i Nordriket bar på. Och dessutom så var det assyrerna farliga människor och en farlig regim för en jude att besöka. Kunde inte garantera att han fick behålla livet om han for dit. Kan jämföra det med att gå till islamistiska städer eller till kommunistiska länder idag. Tänk på Pakistan, Afghanistan, Syrien, Irak, Iran. Otaligt många flera muslimska länder där det är farligt att vara som kristen och missionera. Varför inte tala om Kina, Nordkorea, Indien, Indonesien, Burma eller vad heter det idag? Neumar eller Neumar. Tänk att fara dit även lysera. Jag kom då, fick i uppdrag ikväll. Jag kom hem och posten skulle få i uppdrag att ska resa till Kabul. Ska missionera för talibanerna i Afghanistans huvudstad. Jag tror det skulle kännas svårt att ta emot kallelsen av flera orsaker. Kanske vi skulle fly som jag till USA, så långt bort från Afghanistan som möjligt. Jona ville att Gud skulle fördöma Nineve, förgöra landet. På så sätt skulle han minska hotet mot hans land, Nordriket. Men sen när Jona efter många omvägar, han var på skeppet, han var några dagar i fiskens buk. Sen han gått igenom allt det här vi har läst om. Så vände han sig till Nineve. Så får han uppleva den största omvändelsen som han någonsin har sett i mänsklighetens historia. Kungen befallde varken människor eller djur, kor eller får ska smaka något. De får inte beta eller dricka. Både människor och djur ska klä sig i säcktyg. Alla ska ropa till Gud med kraft och vända sig från sin onda väg och det övergrepp han begår. Sen tillägger han, vem vet? Då kanske Gud vänder om och ångrar sig. Vänder sig från sin glödande vrede så att vi inte går under. Och vi läser att när Gud såg vad det gjorde, så vände han, och det vände om från sin onda väg, så ångrade han det onda han hade hotat med att göra mot dem, och han gjorde det inte. 120 000 omvände sig och ångrade sina synder. 120 000. Det här var bara på, det tog 3 dagar för Jona att gå in i staden, så stora staden. Tänk en sån kraft Gud sände med Jona predikan. Men ovillig och motvillig evangelist. Men Jona var inte nöjd. Vi läser att Jona sätter sig ner för att få se skådespelet när Gud skulle få göra staden. Han har fortsatt och hoppas på att Gud kommer att ändra sig. Kanske skulle Gud se hans besvikelse, hans ilska. Och sen ska han ändra sig. Som föräldrar brukar göra ibland när det ser barnens besvikelse och ilska, så ändrar det sig. Jona ville inte bli en hjälte i Assyrien. Han ville inte heller bli någon reformator där. Han ville inte att han skulle få leva helt enkelt. Jona älskade sitt land, sitt folk, alldeles för mycket för att sätta någon tid på Assyrierna. Han var mycket besviken på Gud som lurat honom in i en uppgift som han inte ville ha. Han säger, jag skulle hellre ha dött. Jag kanske skulle till och med drunknat i havet hellre än behöva utföra det här. Att se Israels Guds välsignelse, förlåtelse, regnar över ett fiendeland. Det är väldigt ovanligt att läsa i Bibeln de här orden som Jona säger. Men Jona tog mycket till vid sig och blev arg. Han bad till Herren och sade, o Herre, var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land? Därför ville jag förekomma det och fly till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och stor i nåd, och beredd att ångra det onda. Ta nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre dö än leva. Jona känner sig som en landsförrädare, som en stor svikare, både av sina egna känslor och tankar, men också av sina landsmän, sitt folk. Han känner sig tvingad och lurad av Gud. Han har gjort något som han i djupet av sitt hjärta hatar resultatet av. Man kan inte fortsätta att leva, absolut inte återvända till Israel nu, de här nyheterna. Att Nineve ångrar sig och gjorde bättring. Att Gud förlät dem. Men Gud ifrågasätter Jonas känslor och frågar, har du rätt att vara arg? Jona beter sig som en 20-tonåring. Han går iväg från Gud. Han sätter sig på avstånd för att se på staden. För att se vad som händer med den. Kanske han tänker stirra sönder den, om inget annat. Så läser vi om Herrens nåd mot Jona då. Herren lät en resinbuske växa upp över Jona för att ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmod. Jona var mycket glad över resinbusken. Gud lämnade inte Jona i sitt surande. Eller i sitt trots. Låt honom inte bara vara. Eller bara gå sin väg. Utan som en god förälder. Väljer Gud att fortfarande handla nådigt med Jona. Trots att han är trotsig. Han inte förtjänade. Busken som ger skugga till Jona gör honom glad. Jona vet att det är Gud som har låtit busken växa upp. Och kanske får honom att känna att han är fortfarande på Guds sida. Han har lite förmånad ännu hos Gud. Kanske. Så kanske Gud ännu kommer att ändra sitt beslut gällande Nineve. Kanske. Han kan fara hem stolt med de glada nyheterna om att Nineve är ruiner. Kanske han får vara en glädjebudbärare för Israels kung. Men nej. Dagen därpå, när gryningen kom, sände Gud maskar som angrep resinbusken så att den visade ner. När sedan solen gick upp, sände Gud en brännande östanvind. Och solen gassade på Jonas huvud. Så att han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sa, jag vill hellre dö än leva. Lika plötsligt som den kom, så var Guds välgång borta. Levnadsomständigheterna för Jona förvärrades flera fall igen. Så Jona kastas mellan hopp och förtvivlan. Jona förstod att det även nu var Gud som hade sänt maskan. Förstod att det var han som tog bort resinbusken. Han som hade sänt den gassande solen och den brännheta östanvinden. Det som plågade honom svårt och gjorde honom svag. Herren gav och Herren tog. Prisad var det Herrens namn. Så Jobb när han blev utsatt. Det är inte vad vi hör Jonas säga eller känna. Herren gav. Herren tog. Men Jonas valde att inte tacka Herren eller prisa honom. För Jonas fanns det ingen orsak att prisa Gud. Hans liv var förstörd. Han kunde lika gärna dö. Gud går till rätta med Jona. Han frågar honom på nytt. Har du rätt att vara arg över resinbusken? Jona svarar. Jag har rätt att vara så arg så att jag kan dö. Jona kunde tydligen bara ta emot Guds välsignelser och framgång med glädje. Men han hade inget intresse av att lida eller möta motgångar. Speciellt inte nu när Gud låter välsignelser regna över Nineve. Gud var skyldig honom, han hade lurat honom. Gud var skyldig att fixa det här. Men Gud gör det klart för Jona. Du bryr dig om resinbusken. Som du inte har lagt någon möda på. Och inte har odlat. Som kom till på en natt och försvann på en natt. Eller försvann efter en natt. Skulle då inte jag, säger Gud, bry mig om Nineve, den stora staden, det tog 3 dagar att gå igenom, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster. Och dessutom många djur. Vi läste att kungen befallde att hela staden och alla djur skulle fasta. Och Gud svarade på hela staden och alla djur som fastnade på deras böner. På de som fastade. Gud nämner om även djuren här. Så slutar vår text idag. Det finns ingen mer berättelse om Jona. Vad hände med honom? Ingen mer information. Det är i alla fall ett vittnesbörd om att Jona, det är ganska bra med honom. Eftersom att vi har kvar den här berättelsen om Jona i vår bibel. Han tog med sig berättelsen. Den blev nedskriven. Och gick det sen för Assyren, för Jonas land, Nordriket. Assyrierna intog Israel 723 före Kristus. De utplånade Nordriket helt. Det fanns inte kvar på kartan mer. Assyrien blev så småningom erövrat och slaget av andra riken. Och idag finns ett söndertrasslat Irak på samma plats, eller samma område där det ursprungliga Assyrien låg. För Jona var det ett problem i det här sammanhanget att Gud var nådig. Det minns vi läste. Jag visste att du är en nådig och barmhärtig Gud. Sen till vrede och stor i nåd. Beredd att ångra det onda. Den första hämtad från Guds namn. Han presenterade sig för Israels folk. Det var nådig israeliterna. Men samtidigt så är det ju nåd till Israels fiender i fiendskap mot Israel, kände Jona. Har vi också svårigheter att acceptera Guds vägar och hans handlande? Det är ett problem för oss om det går andra bra. Eller om det går andra bättre än det går för oss. Det är ett folk som vi undviker, som vi hatar. Eller finns det orsaker som gör att vi drar oss för att gå ut med budskapet om Guds förlåtelse till alla människor? Jag måste tyvärr erkänna att jag har varit alltför rädd och feg för ofta. I sammanhang där jag borde ha talat har jag varit tyst. Jag har också undrat, ofta likt Jona, om det finns en annan väg ur en bekännelse. Att inte behöva tala om vad jag tror, där och då. För det känns så obekvämt att vittna om Jesus eller tala om honom just nu. Senast den här veckan satt jag i barberarstolen. Satt där tyst i flera minuter. Jag talade om Jesus. Jag bad om möjligheter. Men först i slutet så frågade barberaren någonting av mig. Då fick jag möjlighet att berätta om resan till USA. Om min tro på Jesus och det uppdrag jag har där. Men det var långt ifrån något fullständigt vittnesbörd. Där fanns inte lag och evangelium rätt delat på något sätt. I vårt evangelium idag säger Jesus att vi ska se på oss själva som odugliga tjänare som bara gjort sin plikt när vi får gjort uppdraget vi fått att göra. Den här ödmjukheten borde Jona ha haft. Den ödmjukheten ska vi också ha i vår tjänst. Jona var sänd till Nineve för att predika för den staden. Och han fullgjorde sin del. Jag har också blivit sända. Men vi har ett mycket mer omfattande uppdrag. Och vi har alla fått samma uppdrag. Och vi är alla i tjänst för samma uppdragsgivare. För att påminna oss om uppdraget så kan vi läsa från Markus evangeliets 16 kapitel. Det säger Jesus, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Eller varför inte ta det från Matteus 28. Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden, säger Jesus. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt jag befallt er. Se jag med er alla dagar till tidens slut. Det finns ett löfte om att Jesus är med. När han gav marschorden, Jesus, lovade han att vara med oss. Och det här är marschorden för oss kristna. Och uppdraget är oändligt. Så med andra ord, om Jesus säger när ni har gjort allt detta, så kan ni säga att ni är odugliga tjänare. Ni har bara gjort, vi har bara gjort det vi har fått i uppgift. Så med andra ord, så är vår uppgift omöjlig att fullgöra helt och fullt. Vi är fortfarande kvar i en stor hop med arbete att göra när vi ser ut över vår värld. Vår tjänst hos Jesus gör oss inte värdiga eller redo att möta vår Gud. Om vi inte heller blandar ihop, utan värdiga och redo, det är vi på grund av Jesu tjänst, på grund av Jesus. Han har gett oss himlen och saligheten, garant. Och Guds rike handlar inte om jordiska gränser, och inte begränsat till ett folkslag, kan vi också lära oss idag. Gud brydde sig om Assyrien. Jesus kom att försona världen med Gud. Alla människor var föremål för hans heliga liv och hans ställföreträdande död. Alla människor. Oberoende av om det just gjort sig skyldig till det vidrigaste brotten vi kan tänka. Någon har begåtts i mänsklighetens historia. Jag tänker på ISIS eller Hamas, vad de gjorde. Oberoende om synden har gjorts med flit eller av kunskap, okunskap eller i misstag, så är ändå synderna borttagna av Jesus. Allt var fullkomligt borttaget i honom. Det hör till att folk och länder försvarar sig, sina familjer, från våld som de utsätts för och trakasserier. Det hör till kristna också, att vi försvarar oss och blir våra. Men fortfarande är vi kristna, vi är oförminskat intresserade av att frälsa alla människor, oberoende om det är vän eller fiende, hur än de har skadat oss eller våra närmaste. Uppdraget av Jesus är överordnat alla andra uppdrag. Så vi söker inte Gud i bön för att få honom att straffa folk eller människor som vi ogillar, som Jona gjorde. Utan vi ber för våra fiender tillsammans med Jesus. Att de ska få höra om Jesus. De ska få komma till tro på honom. Vi ber inte för syndarnas undergång när vi ber i fadervårdbönen om Guds rike framfart, att tillkomma ditt rike. Utan vi ber om att evangeliets frälsande kraft ska ha framgång över synden. Att riket ska bredas ut. Som kristna så gläds vi alltid åt att vi har en nådig och barmhärtig Gud som är sent i vrede, som är stor i nåd och beredd att ångra det onda. Den Gud vill vi själv möta varje dag. Och till honom går vi med våra onda samveten som plågas av våra tankar, våra ord och gärningar. för allt jag gör. Nåden är fri. Den är fri för oss. Och den är fri för alla andra förbrytare. När de nazistiska ledarna räcktes erbjudande om nåd och förlåtelse innan de avrättades, var det fri nåd som räcktes till dem. Många ISIS-krigare har nåtts av budskapet om Jesus och blivit Guds barn. Otaliga andra syndare har kommit till tro på Jesus, till de himlaänglarnas glädje. Paulus skriver i vår text, i episteltexten som vi läste, om sin nya insikt och skatt, som han säger, som han har hittat. Paulus levde tidigare med ett system där han skulle förhålla sig till regler och lagar. Han bedömde sig själv och han hoppades också att Gud skulle se hans iver och vara nådig mot honom. I den här ivern hade Paulus till och med förföljt de kristna. Men nu skriver Paulus efter mötet med Jesus på vägen till Damaskus. Men allt det som förr var en vinst för mig. Tänk på alla böner, alla fastor, alla almosor, alla fromhetsövningar, all nit för lagen. Och allt det och ännu mera. Allt det räknar han som förlust för Kristi skull. Varför? Paulus säger, han räknar det som förlust för att han har funnit det som är långt mera värt, kunskapen om Jesus Kristus, min Herre. Den här samma kunskapen har vi fått lära känna. Jesus som vår frälsare, från synden, döden och djävulens våld. I den kunskapen finns det verklig makt, en makt att räkna med. När Guds ord blev predikat i Nineve, i dagens text, så omvändes 120 000 människor, bara några dagar. När Jesus gick runt på jorden berördes otaliga människor av hans liv. Och efter hans himmelsfärd spreds kunskapen om Jesus ut i hela världen. Budskapet sprids ut och är aktuellt ännu idag. Vi kallar dig den här tjänsten. Så låt oss idag som ödmjuka tjänare, som själva lever av evangeliet, föra ut det till alla vi möter, rätt och förintet, utan baktankar eller fördomar, som kom till, så som det kom till oss, fritt och förintet, ska vi föra det vidare till vår eviga välsignelse och frälsning. Låt oss föra det vidare till alla som vi möter. Med den här tjänsten ska du ha frid och glädje. I Jesu namn. Amen. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Och hans heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod. In till ändan och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.